Jag ser mig själv på något sätt som en vanlig donar.
Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
Men det upplevs ofta liksom att en konstnär är en del det som är bättre än öder. Eller så är man helt värdelös, liksom snultar på samhället.
Hon lever på existensminimum.
Det finns inte något som tar så mycket kapacitet och resurser av en som människa än att vara utan pengar.
Men hennes dröm är att kunna leva på sin konst. Du lyssnar på dokumentären Den fattiga konstnären. Och jag heter Ann-Katrin Granroth.
Men som det första folk sitter, du kommer in i min ateljé, är som min nakna kropp som man får ju som... Få ta som man vill.
Mycket av konstnären Alexandra Furubackas konst utgår från hennes egen kropp och diagnoser.
Litet blek ung kvinna.
Jag har tappat några, ja. Men jag är som en dikt hela det här.
Ah, okay.
Jag hade som en utställning hela det här. Men här från en läkarjournal. Litet blek ung kvinna. Annars saklig och i gott skick. Ankomstorsak, mår inte bra. Personalisesti pukeutunut är ju viktigt. Ja, allt möjligt.
Alexandra gör en samhällsengagerande konst och hon försöker envist stå upp för kroppsfred. Alltså att få vara i fred i sin egen kropp. Hon har haft utställningar i bland annat Jakobstad, Vasa och Helsingfors. Alexandras största inkomstkälla är stipendier. Och just nu, hösten 2025, går mycket av arbetstiden åt till att sitta framför datorn.
Det är nog application season. Och det är ju två om året, höst och vår. Och det är egentligen bara ett jullov. Mellan dem. De kommer väldigt tätt på varandra, så det är ganska tungt.
Alexandras ateljé finns i Jakobstad.
Men det är just här att det är så mycket som ser ut som att det skulle behöva föras till Ekorås.
En gammal industribyggnad.
Men är viktiga material för mig.
Med betonggolv och flera stora fönster längs ena väggen.
Det här skelettet fick jag av min ateljégranne som nu tömmer sin ateljé. Eller det som är kvar av det här skelettet. Inte äkta.
Nej, fast det ser äkta ut.
Det ser väldigt äkta ut. Men det är ju nice.
Ateljén är fylld med pappershögar, foton och några halvfärdiga tavlor. På ett bord står en röd skrivmaskin och en gammal flaska med bläck. I ett hörn ligger en stor handgjord docka av tyg. Och på en byrå ligger några kroppsdelar.
Alltså, den här anatomiska dockan ser nog något skrämmande.
Alltså, han måste nog vara som från förra sekelskiftet. Tyvärr fattas jättemycket organ och han är tyvärr lite trasig. Eller hen är ju dolt det här könet som man vet ju inte vad är.
Alexandra älskar att samla på sig saker, för nästan allt kan användas till hennes konst.
Hjärnor och skelettdelar. Och sällan man ser en naken hjärna hanging around. Vänta bara tills du ser vilket verk ska bli av den här anatomitorson. Det blir bra.
Våga.
Ja, det blir jättekul. I promise. Mm. Egentligen så jobbar jag ju inte så mycket med att ta fasta på jättemycket sån här museum, estetik. Till först hade jag här de här utställningarna, men nu går jag nog över till något mer, ska vi säga, skiffy laboratorium kanske. Men den här är så charmig, så jag ska få leva i väldigt speciellt interaktivt verk.
Alexandra är en multikonstnär. Hon jobbar alltså med många olika slags konstformer.
Vilket ju betyder att det är lite allt möjligt. Jag jobbar nog mycket fortfarande med fotokonst eller att jag använder foto eller självporträtt som någon slags grundelement. Eftersom jag jobbar med kroppen Men det har blivit ganska mycket media, alltså videokonst, ljudkonst och så just installationer. Och mycket sån här, att de här installationerna kan bestå av jättemycket olika delar. Så här blir så det, jag jobbar mycket med arkiv som tema, så det blir sån här stora grupperingar av arkivmaterial eller bevismaterial. Lite så, liksom här, den tematiken. Så här är väldigt mycket allting.
Hennes konst kretsar mycket kring kroppen och under flera år har hon jobbat med ett projekt som heter Kroppshistoriskt museum.
Kroppshistoria är ett koncept som kanske finns någonstans, men jag har i alla fall själv kommit på det. Ett koncept eller en term som agerar som ett paraplybegrepp för allt som har med kroppen och den egna upplevelsen att göra. Så här liksom den ärvda kroppen, den könade kroppen, den medikaliserade kroppen, också liksom relationer och de upplevelser som helt enkelt upplevs genom det här farkosten som vi befinner oss i.
Hon vill belysa de marginaliserade kropparna och deras berättelser och erfarenheter kring att vara till exempel sjuk eller tjock. Just nu jobbar hon med en stor utställning som är en del av Kroppshistoriskt museum. Den ska visas vid Tempus i Jakobstads museum år 2027.
Så det är nästan 300 kvadratmeter. Och det är olika exkursioner i det här museet av kroppshistoria på något sätt. Det är olika personliga narrativ som utforskas i olika verk. Jag kommer att ha flera stora installation och mediaverk. Det kommer också att vara performanceverk, workshops, paneldebatter, liksom sån här satellitprogram kring det här.
I utställningen har hon också bjudit in andra konstnärer, forskare och författare som hon samarbetar med och som också får ställa ut sina egna verk.
Det är svårt att lägga i några mening, men här är mitt kroppshistoriska museumversion stor.
Alexandra sitter och fyller i en ansökan om projektstipendium för den stora utställningen. För ungefär en månad sedan har hon ansökt om ett arbetsstipendium och hela det kommande året hänger på att hon får ett sånt. Under tiden hon väntar på svar söker hon fler stipendier.
Som vanligt söker jag förstås allt som jag kan söka som privatperson. Men här både arbetsstipendier och olika projektbidrag. Så här för mitt arbete, en lön alltså, och så projektbidragen är alltså mer specificera för material och köpta tjänster och allt liksom som kostar i produktionen av det här stora som jag försöker skapa. Det är förstås all lite olika, så en total copy-paste-strategi funkar aldrig. Men här ofta alltså beskriv dig själv som bildkonstnär. Och så ditt koncept. Och de i finlandssvensk fonder har ju ofta att man ska förklara hur det främjar kultur på svenska i Finland. Och jag ska man nog beskriva som kommer att ske under året, förväntade resultat. Så ska man alltid ta i bildkonst, lämna in liksom portfolio och CV så de ser vad man gör.
Hon söker 30-40 olika stipendier varje år. Både till sig själv och till två föreningar där hon är ordförande.
Arbetsstipendier så frågar ju mer sällan efter budget. Eftersom man ansöker ju enbart om en lön och har ju specificerat från bidragsgivarhåll, men för all projektbidrag så ska man ju ha budgeter som ska vara i balans, utgifter och inkomster. Och det kanske är som många upplever som tungst och svårast. Nu skulle jag väl säga att jag är så extra administrativt lagd. Men jag räds inte liksom blanketter. Vissa har ju blankettskräck. Men det är nog bara att lägga en FPA-blankett eller en stipendieansökan framför mig. Så jag förstår liksom vad jag ska göra. Och här kommer ju med erfarenhet också. Men nu är ju som inte all helt enkelt lagd att uttrycka sig på det här sättet. Och så det. Alltså att en bildkonstnärs arbete idag är väldigt mycket administration. Det är ju inte bara att skriva någonting, utan det är ju jättestor här i planeringsarbete så att det blir trovärdigt och så att jag själv vet då jag får pengar att vad gör jag nu och att jag har det som utstakat på det här sättet. Jag kommer inte på något mer. Det är svårt att skriva kreativt i saker att du sitter och ska nå på.
Jag försöker att inte se på texten. Jag sitter och säger typ så här.
Det spelar inte så stor roll. Man måste vara så i huvudet.
Ja.
Jag har ju aldrig haft ett arbetsstipendium som jag vet helt år. Jag har haft 6 månader en gång och det var bästa tiden i mitt liv.
Men vad ger ett stipendium alltså förutom pengar?
Om vi säger så det, det finns inte nästan några yrken som måste ansöka om att få arbete med sitt arbete. Så det är en ganska stor sak alltså vad gäller det egen värde att liksom få lön för sitt arbete, hur man är utbildad till, om man är utbildad, ens kompetens och allt det. Men det är ju som så det för välbefinnandet en otroligt stor sak. För utan lön för arbete och förutsättningar att skapa konsten så är vi ju, alltså vi flyter ju bara på i intet och är liksom sis ofta som någon slags värdelösa kuggar i maskineriet. Ja, man ska ha ett bra jullov så man orkar med det här.
Och sen när du har skickat in allt som du har skickat in, vad gör du då?
Nå, då kanske jag kan börja göra konst. Hoppas jag.
Förutom att Alexandra stressar med ansökningarna måste hon nu också flytta ut från sin ateljé i Jakobstad eftersom huset är i så dåligt skick.
Jag har liksom rivit fram allting för att kunna packa ner det vettigt med Haratas. Nu känns det alltid som att man river upp med rötret och man måste flytta med allting. Och det är ju som 80 kvadratmeter av väldigt konstig saker som typ ser ut som skräp. Är ju väldigt värdefullt för mig, men det känns jättekonstigt att packa ner så det är random saker och ja, måste börja på nytt mitt i, dessutom mitt i det här arbetet med den här nya utställningen, men det blir nog bra.
Hur svårt är det att hitta alltså ett sån här ställe?
Det är omöjligt att hitta ett sånt här ställe. Det här är ju som perfekt gamla industribyggnad, stora utrymmen, typ i dåligt skick eller i sånt skick att man kan liksom härja på. Men det är jättesvårt. Det blir en del att renovera och blir jättedyr eller så rivs det heller. Eller så det.
Alexandra lever på existensminimum. Hon oroar sig för ekonomin, ateljén och den stora utställningen.
Kan jag genomföra den här jättestora utställningen som är boka, som är liksom ett sånt här jätteviktigt delmål i min karriär? Usch, jag tycker inte ens om det liksom språkbruket kring det, för det som så personligt, konsten. Men i alla fall, den här möjligheten att ställa ut, så det är stort. Kan jag genomföra det? tar liksom jättemycket energi och liksom kapacitet av min varelse att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar. Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Och för att jag upplever att folk helst inte skulle använda det ordet. Speciellt eftersom vi lever i ett välfärdssamhälle och inte någon borde ha det så usligt. Alltså det. Men det är ju ett faktum att jag är av lägsta klass och jag är fattig. Så det är ju något, jag menar, jag har inte skam i det personligen. Men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
Alexandra är inte rädd för att erkänna att hon är fattig. Hon skriver om det på sina sociala medier. Och det är också där jag får upp ögonen för hennes situation.
Att jag har varit öppen med väldigt länge. Jag tror det började egentligen framförallt i det efter att jag blev utbränd och sjuk. Det är 2013. Och efter det bloggade jag väldigt mycket. Och då började jag vara väldigt öppen med hur verkligheten ser ut inom det systemet av att leva på stöd och att vara sjuk och att jobba med kultur och liksom all de här, det blir som intersektionellt problem med de här olika sakerna. Och jag vet inte, jag lever väldigt mycket för att informera också. Jag gör det genom konsten och vara väldigt ärlig och naken och rå i allting. För att jag tänker att det bara får vår medmänsklighet att växa och förståelsen att växa för de här olika verkligheterna.
Just nu räcker pengarna helt enkelt inte till. Men ändå har Alexandra på något sätt lyckats klara av både jobb och vardag genom att hanka sig fram på små sporadiska inkomster. Men hur länge hon ska klara av det vet hon inte.
Jag har arbetslöshetsersättning och ett litet bostadsbidrag. Och så har jag haft projektstipendier som har liksom farit i ateljéhyra och material och så det att jag inte har kunnat fortsätta med vissa projekt. Och liksom några sådana små inkomster. Men arbetslöshetsersättning och bostadsbidrag är kombinerat så täcker just hyran. Så det är som omöjligt att leva på.
Okej, alltså vad blir kvar? Om vi ska helt sådär konkret, alltså vad blir kvar efter hyran? Vad har du att lägga pengar på? Mat till exempel?
Nå, om vi tänker att jag också måste betala nu el, försäkringar, telefon måste man nog ha, internet måste man ha i dagsläge, så är det på minus. Det går ju jättemycket ut över kosten. Jag upplever att mat blir någonting som jag inte prioriterar för att det är så dyrt. Men det är ju också bara så att jag kan inte göra sånt som folk tar för givet. Att fara ut och äta hela tiden eller fara på några resor överhuvudtaget och så det vidare bortåt. Att det känns som att mycket av det ja, som folk helt enkelt tar för givet så har jag inte hov. Det är nog definitivt som en tung våt filt över hela ens existens. Jag har ju förstås, jag har familj som hjälper. Jag har liksom, på något sätt har det ju rullat på. Och man tänker att men det löser sig alltjämt. Det skulle mamma sagt. Men det vet man ju inte i stunden om man får här i tandläkarräkningen. Eller. Det blir på något sätt grundstena av ens existens. Det här oron för vad som ska hända. Hur man ska få mat på bordet. Kommer jag att kunna arbeta? Kommer jag att kunna bo kvar? Så definitivt är det någonting man blir sjuk av. Det här är ju jättefin CV jag har.
I en av lådorna hittar hon en del av ett gammalt konstverk. Ett CV där hon listar utbildningar och diagnoser.
2013 till 2021, sjukskriven.
Oh. Akut och svår sorgreaktion. Modern avlider. Heavy shit. Mm. Det här hamnar i den här mappen för kommande som en inspiration. Det här var en fin idé jag hade. Jag kom med fler diagnoser och symptom sen det här och så. Det var bra fund.
Alexandras mamma har gått bort, men hon har fortfarande kvar familj som hjälper henne när hon behöver det. Också ekonomiskt.
Ja, det måste jag ju säga och det är sant. Men det finns inte någon som kan hjälpa jättemycket. Alltså, jag kommer inte från en rik familj eller på det sättet. Att, det handlar ju om nödlösningar. Och om någonting jag känns för så är det ju det. Att behöv be om hjälp. Vilket jag också försöker komma över för att det är inte jag som har lagt mig i den här positionen. Jag vägrar ta på mig det ansvaret. Det känns som ett så stort strukturellt problem som jag inte kan vara ansvarig för. Men visst känns jag att jag är nästan 40 och fortfarande måste be om hjälp.
Alexandra bor 11 kilometer utanför Jakobstads centrum i Pörkenäs. Hon hyr ett litet gammalt hus där hon bott i 2 år. Just här finns bara åkrar och skog.
Okay.
Jag har brukat i räven som riktigt jagar jag som man får sitta och hoppar. Och så häftigt. Ska vi gå in till fåret?
Ja. Sitter och stirrar på oss här.
Hej på er.
Hej.
Hej. Ni är ju tyst nu. Vi brukar ju all i kör ro. Men ja, alltså, det här måste nog vara det bästa med att bo så det på land i nära djur, för det som man har en dålig dag, allt känns omöjligt och så får man bara gå och paj på naturen. Alltså allting blir ju bättre. Inte behöver man tänka på världens bekymmer då. Hyresvärdens son. Ja, alltså, skulle nog ha väl sorgit. Vi måste flytta bort. Och på sommaren tar det ut och man får springa med dem i haga.
Hej då.
Hej då. Oj, kort.
Den var fin.
Oh. Det är 2. Korp är min favoritfågel. Tänk att de kommer nu. Nej men. Oh. Riktigt. Wow. Perfekt. Är nog bra till vara jag. Är nog värt alla pengar i världen. Det är som att leva i en National Geographic eller någonting. Jag har nog stor förkärlek för Gambehuset. Så jag har egentligen bott, alltså de flesta av mina bostäder sedan jag började bo själv så har vi det gamla huset. Jag hade tur att kunna hyra hus på landet och så det. Det är nog, jag vet inte, det är typ det viktigaste i mitt liv, mitt hem. Och så gillar jag att bo på landet, alltså komma bort från allting. Man har en hjärna som får för snabbt och ganska mycket ångest och så det. Så är det jätteskönt att verkligen komma till ett eget hem och bort från alldeles energier.
Hur och var Alexandra bor är viktigt för henne. Men det påverkar också understöden hon får. Och i förlängningen också annat som hon ibland borde ha pengar för.
Om man har för dyr hyra jämfört med FBAs väldigt låga gränser så har man ju som inte rätt till utkomststöd till exempel för att du har ju så mycket pengar. alltså arbetslöshetsersättningen ska täcka allting. Och allting blir bara dyrare. Jag har pratat med mycket folk som har alltså bra lön och liksom så det är medelklass. Till och med Tiburi känner av att det är inte så bekvämt som de hade förr. Så man kan ju föreställa sig hur vi har det längst ner då.
Eftersom Alexandra är öppen med sin pengasituation får hon såklart också kommentarer ibland.
Nu har jag som genom tidre vid folk som har ifrågasatt varför jag inte bara tar ett arbete. Det är ju vanligast förstås att ta bara vilket arbete som helst. Och så kan jag ju som, ja, gå in på här direkt förutom att det inte finns så mycket arbete. Folk som inte är på arbetsmarknaden kanske fortfarande tror att det finns en massa som det liksom lösa jobb som är lätt att få, men det är ju inte så. Och så dessutom som kroniskt sjuk och delvis funktionsnedsatt, så jag klarar inte av att ha ett heltidsarbete. Och speciellt innan som är väldigt fysiskt eller psykiskt krävande. Så här bara som inte ett alternativ. Och blir ju kanske ibland tröttsamt att förklara. Är ju alltså jag har ju jobbat över 10 år med kroppspositivitet och mycket länkar förstås till mina diagnoser och liksom acceptans av kroppen, men jag har ju, alltså jag är ju inte, alltså jag har ju fortfarande en massa jonorna förstås. Men det sker ju som helt en separation eller liksom en annan form av acceptans, då blir ett verk. Liksom jag tänker ju inte ens på att jag är min kropp överallt. Jag skulle aldrig tänka på det. Men Ada kanske reagerar och tycker fortfarande att det är jättesom modigt och liksom utmanande konst och whatever. Men det är ju bara en kropp. I en sammanfattad version så jag blev utbränd 2013 och efter det har det liksom uppdagats liksom ett flertal kroniska diagnoser utöver det. Som till exempel hypotyreos och lipödem.
Hypotyreos är en sköldkörtelsjukdom och lipödem är en kronisk och ofta smärtsam sjukdom i fettvävnaden. Det här tillsammans med utbrändheten och ständig ekonomisk otrygghet gjorde att Alexandra aldrig riktigt fick någon återhämtning. Under den här perioden dog också hennes mamma, vilket gjorde allt värre.
Så med här sorgen till och därtill liksom mycket dödsångest och att de här fysiska symptomen blev så grav allvarlig för mig på något sätt. Så det gjorde ju liksom att det här har blivit en form av kronisk utbrändhet eller kronisk trötthet eller det här har jag inte någon konkret diagnos på. Så jag som har verkligheten jag lever i, jag mår mycket bättre idag än då jag var som värst. Just med utbrändhet och trötthet. Men liksom kronisk värk och fysisk begränsning och så vidare är fortfarande en del av min verklighet. Och även om jag kan jobba väldigt aktivt och produktivt med mitt eget arbete så är det ju verkligen på mina egna villkor. Med mycket viloperioder och på eget schema för att jag fungerar inte riktigt i normativt.
Alexandra har varit sjukskriven i perioder. Men Folkpensionsanstalten, alltså FPA eller Kela, har aldrig godkänt till exempel rehabiliteringsstöd.
På ett sätt som kriget med FPA har påverkat mig och det här att inte bli trodd är ju definitivt att jag förvärrar mitt duktighetssyndrom. Att jag ständigt måste bevisa mig själv. liksom gå utöver mina gränser med hur mycket jag orkar och visa att jag är produktiv. Jag är inte lata. Liksom min medicinska verklighet och kroppsliga verklighet är sann, men det är också sant att jag är liksom produktiv och ambitiös och jag skulle vilja jobb. Det är inte liksom att jag vill ligga på soffa. Och jag ser mig själv på något sätt som en vanlig donar. Men det upplevs ofta liksom att en konstnär är en del naturligt liksom, som är bättre än öder. Eller så är man helt värdelös, liksom snultar på samhället. Men jag upplever mig själv bara som en vanlig donar. Arbetar hårt, arbetar med saker som jag anser är som viktigt för mina medmänniskor, bra för samhället och så vidare. Är i det närmaste en arbetsnarkoman och därför jag också väldigt ofta tröttar ut mig själv till den punkt att jag blir sjuk. För mig så känns det som att det är det här jag ska göra i världen. Det är det här jag har att ge, det är det här jag är bäst på. Och att det är som på riktigt ett viktigt arbete. Sen får ju folk väldigt då att debattera det då, om de vill, om konst är viktigt eller inte. Men här debatten orkar jag inte ge mig in i nu i alla fall. Men ja, har man valt sitt kall? Jag vet inte. Jo, jag har valt att envist vara kvar i det här och att jag liksom envist är av ha åsikten att det här ska jag göra, det måste gå att göra. Och jag ser inte vad annat jag skulle kunna göra. Men det är inte mitt fel att jag är fattig.
Jag såg en gång operan La Bohème och den börjar med att två ryska författare eldar upp sina böcker för att få värme i kaminen. Det är väl den här bilden som är rätt typisk för konstnären. Det kanske krävs lite lidande för att göra bra konst.
Nej. Okej, så lidande kommer man ju inte ifrån som människa. Och bra och viktig konst föds ju ur alla känslor. Och det är ju det som det handlar om, att vi uttrycker oss. Det är som, jag vet inte, det är som människans innersta vilja att uttrycka sig och bli förstådd och liksom dela någonting. Så det är klart att det finns liksom starka uttryck i lidande. Men nej, jag tror inte att den lidande konstnären gör den bästa konsten. Av egen erfarenhet och vad jag också ser många öder gå igenom, så bästa konsten kommer från en plats där man är trygg.
Jag har ju också en tung tryckpress som ska flyttas. Jag hoppas på några starka vänner som kommer att hjälpa mig.
I december träffar jag Alexandra i ateljén. Hon har fyllt flera lådor med saker och fortsätter packa.
Så har jag ju sån här, alltså enorma textilskulpturer. En tog jag hem, men det är som fullt med, vad ska vi säga, kroppsdelar. Det ligger ett hövo. Som är som, det måste ju bara förvaras för att jag vill inte slänga bort det ännu. Det är också bara jättebra material för återbruk om man ska bygga stort textilverk. Men det tar ju precis det utrymme. Det går som inte gör något åt det. Mm.
Hon har hittat en ny ateljé. Och om 3 veckor ska hon flytta över allt sitt material till Nykarleby. När jag träffar Alexandra är hon väldigt hemlighetsfull. Hon har köpt kaffe och lyxiga bullar från stans bästa café.
Ja, jag har inte ännu. Jag har inte fattat. Mm. Ja.
Tyvärr för det. Du vill ha bara ljuslighet. Alltså.
Hon säger att hon har en överraskning. Att hon har något viktigt att berätta.
Jag vägrar ju passa in i mallar. Inte ens din fantasi. Audiodockare kan jag passa in.
Kommer du att ställa om allting?
Mm.
Vad är det vi firar med det här bullarna då?
Jag har fått arbetsstipendium i ett år.
Nej, på riktigt?
Ja.
What?
Yes.
För första gången?
Japp. Svensk Österbottniska samfundets arbetsstipendium i bildkonst.
I ett år?
Ja. Nu har hela livet ändrat. Bara så det låter ju dramatiskt, men så känns det.
Under ett år kommer Alexandra att få, inte någon hög lön, men i alla fall pengar så att hon klarar sig varje månad.
Det finns en som tar så mycket kapacitet och resurser av en som människa än att vara utan pengar. Eller att vara sjuk, vilket båda har jag varit med om. Så det är liksom att hela den här våta filten har lyfts. Och det känns som att det är att ständigt oroa sig för pengar. Det har varit som ett fundament i mitt liv. Och det tar som bara upp jättemycket av kreativitet, men bara liksom möjligheten att känna trygghet och lycka kanske till och med. Så det känns som att jag har vunnit den finaste vinsten.
Det här betyder ändå inte att hon kan sätta sig ner och ta det lugnt. Jag pratar med henne igen i januari och precis som vanligt den tiden på året sitter hon och fyller i stipendieansökningar.
Vi pratade om det här då vi var på den här stipendiemottagningen och att liksom att det är inte många månader man får leva i det här segeryran eller vad man ska säga. Det här är som årligt återkommande. Så definitivt kommer hösten 2026 att vara åtminstone nästan lika orolig som årets. Så jag kommer ju att fortsätta hoppas på andra stipendier för 2027. Och det kommer ju att behövas för att genomföra själva utställningsperioden.
Du har lyssnat på Den fattiga konstnären av mig, Ann-Katrin Granroth. Elin von Bricht producerade och för ljuddesignen står Klosse J. Vistbacka. Har du tips på en bra historia du vill höra i Dock? Hör då av dig till dock@yle.fi. Gå också in och favoritmarkera poddserien Dock på arenan. Då finns den under kategorin Mina som du hittar nere till höger i mobilappen.